CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Gör det också så att tomten i och för sig kan komma som vanligt på julafton, men dela ut klapparna på ett smittsäkert sätt.
Alla möten riskerar att öka på smittspridningen. Och tänk efter om resorna verkligen är nödvändiga att genomföra.
Men det finns en ljusning, det finns en vår, det finns ett nästa år. Vaccinationerna kommer.
Vi tycker att det här är mycket, mycket allvarligt. Det är avskyvärda brott som den här närstående har gjort sig skyldig till.
Om så många människor är redo att donera pengar för att de här pojkarna ska få upprättelse, medan det är egentligen förövarna som borde egentligen betala det här.
Jo då, tomten förblir tillåten i jul, men 8 kvarstår som den nya normen i Corona-Sverige. Och på måndag får vi alla sms från staten. Centerpartiet och fallet Federley. Till slut var gränsen nådd. Och Hanif Balis rekordinsamling till de torterade rånoffren. Var det politik eller medmänsklighet? Det och mycket annat i årets näst sista veckopanel från Kvartal, Nobelveckan. Jag heter Staffan Dopping. Och deltagare i mötet är de här. Henrik Mittelman, ekonomijournalist och krönikör i Dagens Industri. Hej!
Hej!
Jean Frick, entreprenör och chefredaktör för sajten Nyheter Idag. Välkommen!
Hej, hej! Tackar!
Och Lisa Bjurvald, journalist och författare. Välkommen!
Tack, damerna sist här har jag, Staffan.
Ja, det är en helt slumpmässig ordning. Eller det var inte någon, den typen av tankar har jag inte, men hur tänkte du?
Härligt att vara här med tre män och få hålla kvinnliga fanan högt eller något.
Ja, det ska du få göra. Mm. Alla tre har ju varit med tidigare, men den här kombinationen är ny. Och Lisa Bjurvald, du kände dig först tveksam till att vara med samtidigt med Jean Frick här. Vad är det som gör att det kan vara ett problem?
Ja, därför att han har ju skrivit en text, den här hur man hatar och hotar journalister, vet du. Som har blivit väldigt kritiserad i mediekretsar. Och nu är det ju så att om jag bevakade jordbrukspolitik eller något så kanske jag skulle skita i det. Men jag jobbar ju just med frågor om pressfrihet och hot och hat mot journalister. Sitter i styrelsen för pressfrihetsorganisationen Reporter utan gränser bland annat. Mm. Men då har jag tänkt så här, du som erfaren publicist, Staffan, du har ju såklart koll på vilka du bjuder in. Och du menar ju att Chang här skrev den texten lite med glimten i ögat, eller snarare jätteironisk. Och jag läste den ju, och många andra kollegor, bokstavligt som en uppmaning att hota och trakassera journalister. Så vad säger Chang själv då? Var det skoj eller allvar?
Jag har följt den här debatten när man pratar om hot och hat mot journalister, och vad jag saknar, det är den sidan som är väldigt arga och förbannade på journalister. Det är väldigt ofta journalister emellan och som är överens hur jättehemskt det här hotet är, och oftast landar man ens inte i vad man ska göra, utan det är bara som något gruppsamtal där man pratar av sig. Det är så som jag upplever när jag ser det utifrån, och jag tror det finns många andra som får den bilden också. Det jag ville göra var lite att, hej, här finns jag kan företräda alla näthatare, troll och galningar ute på Flashback och kommentarfält och allting. Och den här bilden har vi ibland av journalister. Jag är väldigt noga i början, jag skriver att Det här gäller inte journalister generellt, utan man upplever något som jag använder ett begrepp, instrumentell journalistik. Man använder journalistiska verktyg för att mobba eller sätta dit folk.
Men Jean, vad är ditt huvudbudskap med tanke på det som är Lisas invändning? Eller?
Alltså, ska man komma vidare, och det är slutklämmen, det är ju lite lång artikel, men ja. Slutklämmen är att ska man komma vidare i den här diskussionen och kanske dämpa ner detta, så måste man få med den sidan som är förbannade på journalister. De måste vara med i samtalet, och de måste uppleva någon slags rättvisa, att de på ett rättvist sätt får företräda. Så de upplever, så jag säger inte att alla har rätt, det är inte det jag säger, men att folk upplever att de tas på allvar och deras röst räknas. Så det jag gör är att jag försöker sätta lite spegel, att så som många människor upplever att journalister kan gå på väldigt hårt och fördöma och man ska jaga, liksom när drevet går. Att vi sätter spegel, för folk upplever ju en rädsla, social ostracering. Hur kommer mitt jobb drabbas? Hur kommer grannarna tänka om när jag blir uthängd på första sidan för något, för att jag tyckt fel sak eller vad det nu är?
Alltså den här texten, jag hade jättegärna velat läsa den här texten, för den lät skitintressant. Men jag tycker inte riktigt att det var den texten du skrev, men när du säger det så här... Så är det ju, jag tror att vi kan hitta ganska många gemensamma beröringspunkter. Jag har tjatat i flera år om att vi ska ha mer mediekritik och mediebevakning i svensk nyhetsrapportering. Något som Expressens tidigare chefredaktör Thomas Mattsson också hållit på och tjatat om i många år. Mm. Det blir sällan det, och då menar jag inte det här vi kanske återkommer till senare, att man skriver exakt varenda namn på varenda vaktmästare som ska sopa golven på nya webbtidningen Bulletin, utan alltså riktigt så här, var det här ett pressetiskt bra beslut? Var det bra att hänga ut den här personen? Apropå Federley, hur har vi agerat där? Vem har gjort bra? Vad man kunnat göra bättre? Och i hela den diskussionen ingår ju precis det som Chang säger nu, att när övergår liksom en sund jakt på sanningen till att bli ett oresonligt drev mot en politiker eller annan känd person.
Men behöver du något klargörande från Chang för att det ska kännas bra, eller?
Nej, men jag tycker att om det var den texten han egentligen menade, så är väl det fine.
Jag tror slutklämmen poängterar väldigt mycket det man läser, för jag pratar mycket om att begreppet lite terrorbalans. Jag jämför med, alltså pressetiska systemet är lite som en terrorbalans, att går jag lite för långt så kommer Ola Sigvarsson då straffa mig, så tvingas jag publicera det på min sida och så får jag stå och skämmas lite. Två gånger har det hänt hittills, men men folk i allmänhet upplever att de är inte en del av detta, utan att de är lite rättslösa, och sen rätt eller fel, men finns känslan och så kan man inte ta det ifrån dem. Då måste man liksom försöka bjuda in i, och det här går väl i en större diskussion, liksom att få Jean Frick vara med i Publicistklubben. Nej, det får han ju inte. Och det är inte bara jag har ju, hur många hundratusen har jag som läser nyheter idag varje månad, och känner de också liksom att nej, vi är inte tillräckligt fina för att få vara med liksom i hela det här. Och det går tillbaka till när man sa att arbetslösa, arga, unga män, och nästan lite klassförakt i det här. Det finns ett stort resentiment i samhället.
Ja, men det är skitintressant, och vet du, Chang, du får läsa en artikel som jag skrev bara för några dagar sedan i Dagens Arena om att man måste lyssna till folket, makthavarna, FOM-politikerna, för att det är faktiskt från gräsrötter och från bloggar och sociala medier som det viktigaste kritiken har kommit nu under coronakrisen. Det är där man upptäckte att barn visst kunde bli långtidssjuka i de här grupperna. Det är liksom hela den alternativa fåran har ju gjort det jobb som vi journalister skulle ha gjort. Så att jag är verkligen all for att lyssna på folk.
Då går vi in på veckans granskning av verkligheten.
Vi är i ett mycket allvarligt läge. Vi ser framför oss en lång period över jul och nyårshelger, 13 helger och långt in i januari, med en jättebelastning på hälso- och sjukvården.
Alla möten riskerar att öka på smittspridningen. Och tänk efter om resorna verkligen är nödvändiga att genomföra.
Gör det också så att tomten i och för sig kan komma som vanligt på julafton, men dela ut klapparna på ett smittsäkert sätt.
Ja, smittläget är oroande så här en och en halv vecka före jul. Ni hörde nyss hälso- och sjukvårdsdirektören Björn Eriksson från SVTs rapport om att sjukhusen och övriga vårdsverige kan hamna under det han kallade för en jättebelastning. Och i mars nästa år ska ju en tillfällig pandemilag börja gälla som ska ge regeringen bättre möjligheter att besluta om begränsningar vad gäller handelsplatser och allmänna trafikmedel bland annat. Vad säger panelen? Gör regeringen rätt saker och i rätt ordning? Vad säger Henrik Mittenman?
Jag är alltid lite orolig när politiker vill begränsa medborgares frihet. Och en sak är den här hälso- och sjukvårdsdirektören som förmanar oss att bete oss på ett visst sätt. Och det har jag full förståelse för. Men det är någonting djupt tragiskt när man ser de här ministrarna och lyssnar till ministrarna som berättar för oss att hur vi ska agera och att vi beter oss illa. Det gör mig alltid lite orolig. Det är möjligt att det finns fog för detta och jag försöker inte underskatta riskerna för den här pandemin. Men det finns någonting djupt beklagligt i det där. Jag tycker inte om den där paternalismen och jag tycker inte om den där tonen som vi hör från en del ministrar.
Nej, vad säger Lisa Bjurvald?
Jag håller väl med att det är oskönt, men jag tycker att det är ännu mer oskönt att medborgarna behöver höra det uppenbarligen. Att vi faktiskt inte sköter oss. Jag jobbar i centrala Stockholm och jag ser ju det här varje dag och blir liksom tacklad av mormödrar och farmödrar och folk som man undrar överhuvudtaget varför de ska ner i tunnelbanan och trängas liksom.
Som inte går åt sidan när du kommer marscherande.
Nej, men alltså, det är klart att det är så här. Vi vet hur det ser ut. Alltså, åk tunnelbana eller åk buss. Det är klart att folk inte sköter sig. Det är därför vi har fått det här läget. Så att det som är ännu mer tragiskt är som sagt att det uppenbarligen behöver sägas. Jag ska säga som julfetischist som älskar julen. Jag är född på julafton så det är troligtvis något fel i huvudet som födseln.
Som Pernilla Wahlgren, ja.
Ja, och Jesus och Lemmy i Motorhead också. Och så det bara glittrar liksom när jag ser julglitter. Och ändå känner jag så här, men fan, det är jul, det är en dag. Hur patetiska kan vuxna människor egentligen vara? Vill vi liksom att människor ska dö för att vi ska gå och köpa någon kastrull på Lens? Det är så banalt att vi... Och så står det så här, håll i och håll ut och de här fasansfulla offren. Alltså här sitter vi med så här fantastisk uppkoppling och Netflix, mikrovågsugnar, rinnande mat. Jag tycker inte att det är ett stort offer alls. Man undrar om man skulle så här, tvångsända zombiefilmer eller dela ut när Magnus Westerbros Pestens år om 1710 i Stockholm för att se liksom, vad ett verkligt offer är. Så det krävs så lite, men vi klarar ändå inte det. Vilken misstro man får på mänskligheten. Vad säger Chang idag?
Ja, jag är väl lite tvärtom Mittelman här tror jag. Jag tycker staten borde vara mycket mer stalinistisk stålnäve snarare än osynlig hand. För i Sverige det finns en sån här, åh nej vad hemskt, myndigheterna talar om någonting eller man är så rädda för någon slags offentlig auktoritet.
Jag är livrädd för den.
Ja, och det är sunt. Jag är själv libertarian. Den är sund i grunden. Jag säger ingenting om det. Men i en krissituation, vilket covid faktiskt är, människor dör, det är liksom inte något hittepå. Då måste man ha, ska du försvara ett land och ha en försvarsmakt och säga att ryssen kommer anfalla. Då kan man inte sitta liksom och nej, befälet han skrek lite argt på mig. Jag tycker att de tonen, liksom, det kan man inte stå och börja liksom, framme vid krigsfronten när stridsvagnarna rullar in. Börja med den diskussionen, utan då måste det vara snabba besked, snabbt agerande, resolut. Nu gör vi så här för innan det blir ännu värre. Så att båda deras behövs liksom.
Men det finns en annan parallell här som du tar upp med försvaret. Och det är att vi brukar ha den här så kallade ettårsprincipen. Alltså att det tar ett år från att vi lär oss om ett invasionshot till att vår armé står redo att kunna försvara Sverige. Och som av en händelse så är det ett år då efter pandemin som vi har en tillfällig pandemilag klar i mars 2021. Alltså som utbildad krishanterare från Försvarshögskolan. Så det här var sånt här när man skulle komma på scenarios och tänka högt och lågt. Aldrig att man ens i fantasin var så här långsam. En dödlig pandemi drabbar Sverige. Så det är ju skrattretande långsamt.
Hörrni, som vanligt så har ju pressträffarna avlöst varandra den här veckan. Och det var ju då med Stefan Löfven häromdagen en sån här, det blir ingen vanlig julpressträff då, där han betonade de andra på podiet då att situationen i Sverige inte har förbättrats. Coronaviruset tar ingen hänsyn till våra högtider, sa Löfven och upprepade då att 8 personer är den nya normen vad gäller hur många man får umgås med under jul och nyår. Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson avrådde alla från att göra resor under ledigheten. Men det var inget idiotstopp, det är inte ett förbud, men en strikt uppmaning att tänka efter. Går budskapet fram, tror ni?
Inte enligt statistiken.
Jag tror absolut det. Och jag tror det är så viktigt, alltså det här, ibland så tenderar man att glömma bort ekonomin i det hela, och nu är det ekonomen som talar. Men alltså att på sistone har det blivit väldigt inne att tala om behovet av lockdown, så att vi vinner så mycket på det. Och många länder tävlar ju liksom i världsmästerskap i ängslighet. Norge kanske ligger där på första plats just nu. Men det har för med sig en enorm kostnad. Sverige har klarat sig relativt sett bättre. Och det är ganska viktigt, för då kan vi ha lite pengar till någonting annat också. Till exempel till sjukvården. Notan kommer att bli väldigt hög för de här länderna som har gått in i en total lockdown.
Jag tror att notan blir hög alldeles oavsett om man går in i lockdown eller inte.
Ja, men inte jämförelsevis med de här andra länderna, alltså Belgien till exempel. Inte till närmelsevis den notan.
Ja, men samtidigt måste man ju väga lite, det är människoliv också. Hur viktig är ekonomin? Ekonomin kommer alltid repa sig. Även om du gör en lockdown och hela biten. Det är ju inte så att efterfrågan på varor och tjänster försvinner sen när pandemin är över. Och sen kommer ju ekonomin igång. Så att det är inte, men, och det kanske också speglar kulturer i olika länder. Hur mycket värderar man farmor och farfar om de överlever eller inte? Eller en själv kanske också. Men är du över 40-50 så finns det en viss risk ju.
Men läste ni inte det här i SvD Näringsliv tidigare i veckan? Där var det ju flera av Sveriges främsta nationalekonomer som faktiskt är kritiska mot den svenska kronastrategin. De säger ju att det inte bara hade kunnat rädda fler liv att ha mer restriktiva åtgärder, inte nödvändigtvis en total lockdown då, men det hade också varit bättre för ekonomin.
Alltså, de har bara fel, punkt slut.
Alla de, landets tyngsta nationalekonomer har fel och du har rätt.
Nej, okay. Ja, exakt. Alla andra har fel, jag har rätt.
Jag hörde Lars Calmfors träta med Lars Jonung i radio häromdagen.
Och Lars Jonung är ju definitivt på min sida, medan Calmfors är på den andra sidan. Mm. Men det är bara att titta på liksom senaste kvartalet. Svensk ekonomi krymper med 4%, resten av Europa med 8%. Det är en jätteskillnad. Ett gap på 4 procentenheter, det motsvarar 200 miljarder kronor. Det är mer än hela kostnaden för äldreomsorgen under ett år. Så det är enorma summor vi vinner på den här lite mer frihetliga linjen. Och sen ska vi inte glömma, vi har ju inte högre dödlighet än resten av Europa. Vi ligger runt snittet. Alltså vi har lägre dödlighet per capita än vad man har i Frankrike och Storbritannien och Italien.
Åh, men det där är så roligt, för det där skrev jag precis i en krönika just idag. Att alla journalister vill ju alltid jämföra de nordiska länderna. Men just när man säger så här, men titta här på det, det är bara några hundra som har dött i våra grannländer. Här har vi uppenbarligen misslyckats. Nej, vi är inte lika. Vi kan inte jämföra oss med Norden just i det här fallet. Just i det här fallet kanske vi är mer lika Ungern. Eller Frankrike. Alltså det är lite så här, låt oss hålla oss till fakta.
Chang.
Det jag tänkte som Mittelman sa, att vi har tappat 4% i ekonomisk medan resten av Europa ligger på 8. Men hur vet vi att det finns ett kausalt samband till vårt corona-agerande? Det kanske, alltså förstår du, det kan vara en korrelation kan man tycka. Men vi vet ju inte, finns det någon studie som överhuvudtaget pekar att det här beror på att just vår coronastrategi har gjort att förklara de här diffande 4 procentenheterna?
Ja, men det är ju väldigt enkelt att titta på delar av detaljhandeln. Alltså, det är väl klart att det är ju svårare att köpa i en affär som är stängd.
Ja, men nu har ju internethandeln ökat väldigt hårt.
Ja, men den står ju fortfarande bara för mellan 10-20% av total handel i olika branscher. Så att det mesta handeln är ju ändå den fysiska.
Vi lämnar ekonomin nu, tycker jag. Men på måndag, den 14 december, så börjar nationella allmänna råd att gälla istället för lokala. Och skärpta allmänna råd har det framgått också av pressträffarna. Enligt regeringen och Folkhälsomyndigheten så läggs från och med nästa vecka ännu mer ansvar på individen för att minska smittspridningen. Och det blir också ett sms-utskick. Det är bara några timmar sedan som det var ännu en pressträff. Då var Anders Ygeman med för första gången på länge och berättade om att nu ska 22 miljoner mobilabonnemang under 10 timmar på måndag få ett sms från staten med påminnelse om att det gäller nya allmänna råd, och det kan man titta på krisinformation då. Den här skärpningen av individens ansvar som nu inträder på måndag, hur uppfattar ni den?
Som inte särskilt annorlunda från tidigare, va? Alltså, vad är det som är nytt? Vi har ju alla sedan mars tagit ansvar förhoppningsvis. Vi har hållit avstånd, jag har inte träffat äldre släktingar sedan februari. Folk över 70, vi har alla gjort de här offren. Det här är ju återigen det stora kommunikationsmissen de gör. De framställer som att det är nya råd. Och sen säger de samma sak varje gång. Sen tycker jag, det angående just sms, så är det ju pinsamt att vi som ledande it-nation skickar återigen nästan ett år efter pandemins utbrott. Skickar vi ut sms när man i andra länder har haft fantastiska såna här coronaspårningsappar till exempel, som har hjälpt mycket under smittbekämpningen. Det här är ju inte bara något vi kan, utan det är också en del av Sveriges image att vi är en ledande it-nation. Så det är lite udda.
Jag vill inte undanhålla er en tweet från Viktor Bart Kron om den här pressträffen. Han skrev så här: enda förklaringen till att fyra företrädare för staten just höll presskonferens om att man ska skicka ett sms måste vara att man till varje pris ville få in Anders Ygemans barska uppsyn i kriskommunikationen.
Jättebra.
En förklaring så god som någon till dessa bizarra konferenser.
Jean Frick, vad säger du?
Det finns ett bekymmer. Svensk grundlag tillåter inte politiker att gå speciellt långt med förmaningar. Därför barskar man upp sig jätteallvarligt och försöker vara ännu mer inskärpa, men det heter fortfarande bara allmänna råd och rekommendationer. För längre så får man inte gå.
Men det är regler, säger de så att säga vid sidan om. Det är inga allmänna tips, det här är regler som ska följas.
Ja, men varför använder de då ord som allmänna råd och rekommendationer? Skippa alla de orden, nu är det så här, punkt. Men jag tror att det finns en legalteknisk grej som sätter stopp för att man inte kan göra det. Så att, och det är nästan en konstitutionell diskussion man får ha i Sverige då, över kris och krigläge. Vilka verktyg ska politiker få lov att ha och inte? För att i andra länder där kan man gå betydligt längre. Man kan liksom bara borra, nu stänger vi ner här, punkt slut. Och ingen, liksom, det här är inte upp till diskussion, utan nu är det så här. Det kan vi inte på samma sätt i Sverige, vad jag förstår det. Jag tror det är också en stor del av förklaringen till...
Och så skönt! Tänk att vi har en sån grundlag, det ska vi vara tacksamma för.
Ja, men Henrik, vad tror du om det här sms-utskicket och dess betydelse?
Dess betydelse för Ygeman, eller?
Nej, men är det så att kan man så att säga bli ännu mera duktig på att följa råd och rekommendationer än man är som en följd av att man får ett sms-tips om att gå in på krisinformation.se?
Osäker på det, men jag tycker nog vi har varit ganska duktiga. Alltså det är många ministrar nu som håller presskonferenser och talar om hur usla vi har varit och att nu är det slitfästat och sådär. Men jag tycker även den yngre generationen har varit ganska duktig. Det är ju inte så att det har varit massor med nattklubbar öppna och det har varit liksom fullt festande runt om i Sverige och... Till exempel i universitetsstäderna så är nationerna stängda. Ungdomarna är inte ute och partar på det sätt som man gjorde tidigare, trots att de ju inte egentligen tillhör någon riskgrupp. Så jag tycker det var ett rätt rejäla umbärande som den yngre generationen har gjort för den äldre.
Till sist, är ni sådana där perfekta medborgare som lovar att leva lika strikt, återhållsamt och tråkigt, tycker en del, även om du var nöjd med mikrovågsugn och Netflix, Lisa, under december och jul och nyår, som statsministern och Folkhälsomyndigheten önskar att vi ska göra?
Gud ja. Jag har till och med skrivit en krönika om det i Journalisten, att jag tycker det är osmakligt när vi journalister skriver om vad andra ska göra. Och sen så går vi själva ut och festar på Stureplan, där faktiskt i princip alla klubbar visst är öppna, tyvärr, Henrik. Och där man tvingas stänga många barer och få varningar om igen. Så ser det ut centrala Stockholm.
Säger du att journalister har brutit alltså mot råd och rekommendationer? Är det det du säger?
Ja, men det har ju varit jättemycket sånt. Men jag förstår ju att du aldrig skulle göra det.
Verkligen inte.
Jag skulle ju aldrig sätta mig fot på Stureplan, pandemi eller inte. Jag är hellre i mina skitiga mjukisbyxor i Bålsta och skruvar på mina jänkebilar. Så jag tror att jag inte är så irrelevant för den här diskussionen.
Ja, men jag trivs nog bra på många olika ställen, men både jag och resten av familjen har konstaterad covid sedan tidigare och utrustade med rejäla antikroppar, så att jag känner väl att jag möjligen kan vara ute och leva någorlunda normalt numera.
Tar du ut svängarna med andra ord?
Ja.
Det var värst.
Ja.
Nu till den både mänskliga och politiska dramatiken kring Centerpartiets Fredrik Federley. Partistyrelsen har mötts idag fredag när den här podden spelas in, men ungefär samtidigt så kom beskedet från Fredrik Federley själv via Dalarnas tidningar att han nu lämnar politiken. Det är alltså hans egen slutsats av allt att döma. Men så sent som i torsdags sa partiledaren Annie Lööf till TT att besked om Federleys framtid kan komma att dröja. Det blir inget beslut som en följd av partistyrelsens sammanträde, sa Annie Lööf till TT i torsdags alltså. För en vecka sedan, när den här politiska affären verkligen började växa, uttalade sig Annie Lööf för SVT. Och då sa hon bland annat så här.
Jag fick ju information förra måndagen och då ringde vi direkt till Fredrik Federley och frågade om det här stämde. Och han berättade då att det vi vet, nämligen att han hade känt till det här under en längre tid. Och vi tycker att det här är mycket, mycket allvarligt. Det är avskyvärda brott som den här närstående har gjort sig skyldig till. Men det var också tydligt då att Fredrik Federley mår oerhört dåligt, psykiskt dåligt. Och av den anledningen så har vi sett till att han nu får vård och att han har nu också en sjukskrivning i botten, och det gör att han inte är aktiv politiskt nu under de kommande månaderna. Och när han är på fötter igen, då ska vi ha nya samtal.
Ja, det är alltså ungefär en vecka sedan den här intervjun gjordes, och sedan dess har nu alltså Federley själv meddelat att det finns inget annat sätt att komma vidare än att lämna politiken. Men Centerpartiets linje var alltså i stort att vänta ut att han skulle bli frisk och komma på fötter. Vad är det viktigaste i den här affären, Henrik Mittelman?
Alltså jag blir lite förvånad av den här bristen på, den här kommunikativa bristen från Centerpartiet. Dels från Federley som själv hävdar att han ska läka och innan han kan gå vidare. Och, det där. Och sen har vi Annie Lööf som nu också säger att Federley mår dåligt. Men fokus på offren i det här fallet. Alltså det här är ju en ohygglig tragedi. Och det är ju inte liksom, det viktiga här är väl inte hur Federley mår, utan det viktiga är ju de här barnen som har utsatts för den här fullständiga tragedin. Och jag liksom kan inte riktigt förstå varför man inte fokuserar mer på det.
Men det är ju en annan person som ligger bakom de handlingarna.
Jo, men det är ju det som ligger till grund för hela den här diskussionen. Alltså jag tänkte från början att Federley kan ju hantera detta lite som han vill. Det är ofattbart hur han kan ha umgåtts med så många pedofiler. Men det kanske är en slump då. Men att det inte är mer fokus på brottsoffer gör mig lite förtvivlad. Och jag förstår inte hur Centerpartiet har liksom kunnat undvika och kommunicera detta från början. Att det handlar inte om att Federley ska läka och bli hel.
Lisa Bjurvall, här kan man ju både titta på vad partiet gör och även kanske titta på bevakningen och rapporteringen då mer journalistiskt.
Jo, precis. Alltså, det är ju lite frågetecken som ju kvarstår, och det är ju, vi vet ju nu att han har undanhållit det här aktivt, och det var ju spiken i kistan i alla fall.
Så
det
var från väl sitt parti i första hand, menar du då?
Ja, precis. Och det är ju det som är spiken i kistan för hans politiska karriär, och det är helt rätt att han avgick. Sen tycker jag det är jättespännande att det var en kändissajt som heter Stoppa pressarna som först fick tag i det här och som följde upp dessutom. Etablerade medier var skitsega på att ta tag i det. Det fanns när personen, jag var själv inne och kollade, det gick att få reda på hans LinkedIn-profil helt öppet. Det fanns liksom att sätta grävspadarna i, men man tvekade. Och jag tror ju inte att om det hade varit en sverigedemokratisk politiker att man hade känt en sån konstig tvekan och sån motstånd till den här storyn. Och det är ju väldigt oroväckande. Och just därför att Federley har ju också jättetäta band. Han har ju vikt Expressens politikreporter Niklas Svensson. Han har ju liksom så insyltad i så mediekultur och tyckarkretsar. Och nu när det visar sig att man uppenbarligen då tvekar lite, så faller ju en stor skugga på oss i medierna. Att vi tydligen inte kan sköta vårt jobb lika bra.
Bålsta.
Ja, jag trodde aldrig jag skulle säga detta, men jag får nog vara lite djävulens advokat och försvara Expressen faktiskt. De hade ganska bra ledare när man gick upp på det här. När jag tittade, jag menar, vi är ju också någon slags alternativmedia kan man säga. Vi tittade ju också väldigt noga när Stoppa Pressen och körde. Men jag sa till Pelle och de andra som jobbar hos mig att vi måste vara lite försiktiga här. För det är inte Federley själv som har begått ett brott. Det är den han lever ihop med. Och det, nu pratar jag om ett väldigt tidigt skede. Efter det så framkom det ju saker, men vi visste ju inte, kanske Federley själv har blivit solovårad av den här mannen eller någonting. Vi måste alltså, så försök att gräva om det går, men hitta någon tråd att dra i. Och det tar ofta sin tid, för Stoppa Pressarna är ju lite mer se och hör kan man säga. De kör ganska så, ofta så har de väl rätt i allt. Men det är lite blanda och ge. Vill man vara kvällstidning så försöker man ju skala bort allt det här som mest är löst snack och ändå ha en solid grundstory. Och där försöker vi också ligga. Och då sätter man en högre krav på sig själv och då tar det tid. Det är svårt att vara med direkt.
Men hör jag rätt här? Lisa Bjurvall kritiserar etablerade medier för att man ibland är lite för försiktig och tar ovidkommande hänsyn, medan Jean Frick går till försvar för mainstream media. Hörde jag rätt?
Ja, vi får byta arbetsplats en vecka. Så är det. Jag måste bara säga en jätteviktig aspekt som har hamnat lite i skymundan med tanke på, precis som Henrik säger, att det här är helt groteskt avskyvärda brott, är ju just
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Här ser ni bebisens lilla huvud.
Vadå? Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Säkerhetsaspekten som är jättespännande. Man klämmer in det liksom i någon slutmening. Men det är klart att han har utsatt sig och öppnat upp för alla möjliga typer av utpressningsförsök. Han har dessutom medvetet dolt det här. Han har haft ett intresse i att det inte ska komma till allmän kännedom, varken till medierna eller till sitt eget parti, kanske inte ens till sina närstående.
Vad tänker du på när du säger att han har medvetet försökt förhindra att det blir känt? Vad tänker du på då?
Ja, men det meddelade ju Stoppa Pressarna direkt, vilket faktiskt visade sig vara sant, att han hade gått ut till sina grannar i den här lokala byn där han bor redan i somras och försökt tona ner brottet och sagt att jo, men han är dömd, men han är egentligen oskyldig och så vidare. Alltså, man sätter sig i en position där man öppnar upp för påtryckningar. Så det som är intressant att granska nu, det är ju vad Säpo har gjort. Hur länge har Säpo känt till det här? Varför inte de informerat partiet? Varför inte de utvärderat hela den här säkerhetsrisken av att han har beblandat sig med en grovt kriminell person? Så den aspekten tycker jag är intressant.
Henrik, vad anser du om just det här, vilka medier som har haft en rimlig ambition att ta fram det här, och i vilken mån finns det en risk att man faktiskt krossar människor för att man går lite för långt när det handlar om att reda ut vad som har hänt i privatlivet?
Alltså, det kan ju inte vara en slump att media har varit så långsam, tänker jag. Alltså, lite inne på Lisas linje här, det är någonting lite märkligt med en sådan skandal. Alltså, tar det så lång tid innan vi får fram mer information. Och sen är jag mycket förvånad över Centerpartiets agerande. Jag förstår inte varför det kunde ta så lång tid för dem att ta sin hand ifrån honom. Och när Annie Lööf så sent som i torsdags säger då att det viktiga nu är att Fredrik Federley ska få komma på fötter. Ja, är det han som ska komma på fötter?
Ja, alltså dubbelmoralen är ju jätteintressant. Han säger så här i sitt uttalande: det går inte att värja sig från det här. Det går ut över min familj och mina anhöriga. En annan sak som går ut över hans familj är att bo med en våldsam dömd pedofil. Det går ju också ut över hans barn. Så att liksom det där totala hycklandet som han inte får några följdfrågor på är ju också udda, tycker jag.
Jag har hört andra kommentatorer tidigare som har funderat på om hur skulle andra partier ha gjort i motsvarande läge. Och ni var också inne på det här, men är alltså er gemensamma uppfattning att medierna skulle agera lite olika beroende på vilket parti det är vid den här typen av händelse? Vad säger Jean?
Jag skulle säga så här, Lisa gjorde jämförelse innan med om det var en SD-politiker så skulle alla medier rusa på. Felet som jag ser här, det är väl snarare att ibland har man kanske varit lite väl snabb och rusa bara för att det är SD. Två fel gör inte ett rätt. Att rusa för fort med Federley tror jag inte hade varit bra heller. Jag skulle nog hellre se en likabehandling, men det medier är lite försiktigare med hanen ibland och verkligen har på fötterna och sen kör. Det är väl lite mer min linje, så att det är därför jag vill inte anklaga medier så mycket när det kommer till Federley-grejen, för finns där en smaskig grej, alltså alla journalister i grunden vill nog vara den som breakar stor jävla snackis, på rent ut sagt. Det ligger nog, alltså är du journalist så ska det vara toppgrejen, inte vem du är kompis med eller vem du sympatiserar med eller så vidare. Jag menar, jag skickade ju Pavel Gamov i omloppsbanan efter jag var med honom i Moskva, trots att vi känt varandra i 10 år. Det är liksom, det ska ligga högst upp en bra story, att då vill man få ut den. Men jag tror att man brände sig i MeToo till exempel, och Benny Fredriksson och hela det här köret. Jag tror att media, etablerade stora medier, har blivit lite mer försiktiga när det kommer till en enskild person. Men det sagt, Federley är ju toppolitiker. Han ska granskas i bara skinnet. Det är inte så att man ska ursäkta att men det är privat, han mår dåligt och så här. Nej, den förmånen har du inte om du är liksom på den nivån i politiken och sån makthavare.
Och precis det som Chang säger, men man ska ju också ha den här grundinställningen som journalist, att man sätter sina eventuella sympatier åt sidan. Och jag tycker att man verkligen har sett i sociala medier en väldigt varm ton som inte har känts riktigt passande, där man har sagt att han kan vara hjärtkrossad, han kan må fruktansvärt dåligt och han måste läka. Man har gått på hans egen linje, och det tycker jag går stick i stäv med den journalistiska instinkten att han kan ändå ha gjort något fel fast han har varit jättesympatisk tidigare. Och en sista sak vi inte har nämnt här, det är att Centerpartiet är väldigt pådrivande just nu i frågor om sexualbrott mot barn. Och det gör det väldigt förbryllande att man inte agerade tidigare, för det här sänker ju verkligen deras trovärdighet. När man verkar ha faktiskt haft mer omtanke om Fredrik Federley än om ett barn som har varit i riskzonen för en dömd våldspedofil.
Henrik?
Förra veckan så sa ju vår panelistkollega Henrik Jönsson att han berättade ju om...
Vi ska alltid ha en Henrik med.
Ja, vi ska alltid ha en Henrik med. En skånsk Henrik har vi alltid med. Han berättade ju om den här socialdemokratiska kommunpolitikern som blev av med sitt jobb för att hon var tillsammans med en sverigedemokrat. Så att uppenbarligen så är det olika. Vi sätter ribban på olika sätt i olika partier. Centerns ribba verkar vara satt på ett helt annat sätt.
Jean.
Det jag vill säga med Centern också, att de gick ut och började veva om sexualbrott. Jag tror det är så här dumt att de sitter ett gäng och har ingen aning om vad de ska göra i Centerpartiet. Och så är de helt fokuserade på vad tror vi är bra kommunikativt. Sen om det finns någon egentlig grund av vad som är rätt och fel i grund och botten att agera. Jag tror inte det föresvävar dessa människor. Utan det är så yta. Det är bara så jävla mycket yta. Och Annie Lööf på Instagram och målgruppen och hela det här. Så de vet nog inte hur de ska göra i en sån här situation.
Vi går vidare.
Efter att ha varit i kontakt med pojkarna sökte Hanif Bali efter en insamling för att skänka pengar till dem. Men när han inte hittade någon bestämde han sig för att starta en egen och bad sina följare i sociala medier om bidrag.
Det tog 5 minuter, sen så var vi långt över 100 000, och sen så på en timme var vi över 500 000 tror jag. Och sen gick det bara fortare och fortare. De blev väldigt chockade och de hade faktiskt svårt att hitta ord. De får göra vad de vill med pengarna, men jag hoppas att de sparar lite till både studier och studieskulder och kanske en insats till en lägenhet.
Riksdagsledamoten Hanif Bali, som också är Solnabo och har plats i Solnas kommunfullmäktige, var intervjuad här i TV4-nyheterna. 2 miljoner kronor fick han ihop ganska snabbt till de 2 tonårspojkar som i somras misshandlades en hel natt på norra begravningsplatsen och rånades och i ena fallet åtminstone också blev utsatt för våldtäkt. Det skapade rubriker det här häromdagen, dels för att det kom in så mycket pengar, men förmodligen också för att Hanif Bali är en omstridd politiker. Vad tycker ni är det mest intressanta i den här historien?
Summan tycker jag är det mest intressanta. Det är en helt ofattbar summa och det är helt otroligt. Alltså verkligen all heder till Hanif Bali. Men återigen, om vi ska fortsätta på den här linjen att alla politiker oavsett parti ska granskas lika eller diskuteras på samma sätt, så blir man ju ändå nyfiken på hur han fick ihop, om det är någon som har stått för liksom någon större insats här. Så det jag skulle gärna vilja se, att man kan inte publicera alla telefonnummer som man swishat, men jag skulle kanske vilja se lite redovisning. Och återigen så tror jag, han har säkert fått ihop det här. Men jag bara säger, som jämförelse så ordnade jag en grej som heter Syriengalan för Syriens brottsoffer på Södra Teatern för något år sedan. Med massa olika stora artister, Lill Lindfors och så vidare. Och vi fick ihop strax över 100 000. Jag skulle gärna fått in 2 miljoner också. Som sagt, det är inte osannolikt. Men kan någon ha kommit in med 100 000? Så tänker jag journalistiskt.
Okej. Okay. Jag förstår att Hanif Balis Swish-konto ska ha kraschat för att det kom in lite för mycket de första 10 minuterna. Jean Frick.
Ja, här kan jag nog kasta in en annan brandfackla. Men Hanif redovisade själv att jag tror det största bidraget var 5 000 kronor. Och de flesta bidrag låg mellan 100 och 200, skrev han. Så lite har han ju hintat om hur fördelningen har sett ut. Sen vet ju inte jag, det kanske är någon som har tryckt in en hundring eller något. Men det förvånar inte mig att han kom upp i 2 miljoner. Det förvånar mig inte. Sen också, när jag ska säga sådana här, när man gör lite galor om man... Om man läser så journalistböcker om vad gör en nyhet bra, så vad gör den relevant, så en av dem är att det är lokalt. Folk blir mycket mer engagerade om något har hänt lokalt. Det tror jag är en anledning också till att folk är benägna att skänka mer pengar till någonting som har hänt här i Solna och pojkar. Det kunde vara grannens pojkar eller något, snarare än vad som hände nere i Syrien, för det är väldigt mer avlägset och distans för många.
Det har du helt rätt i, det har du helt rätt i. Jag menar bara rent som principgrej att summan är så sensationell, men det är ju också en sensationellt bra insats av Hanif Bali. Och då är frågan, vad kan man lära om det här? Kan vi få en debatt nu om ersättning till brottsoffer? Att man inte får någonting? Och kan det fler lokalpolitiker gå ut och engagera sig på samma sätt nu när det har visat sig, precis som Chang säger, att den här lokalanknytningen resonerar så starkt hos lokalväljarna? Det finns skitmycket bra att spinna vidare på här.
Henrik, var det här politik eller medmänsklighet i första hand?
Ja, men det är väl kanske en fin kombination, hand i hand, med ett väldigt vällovligt syfte. Ett utmärkt initiativ av Hanif Bali, och lika osmakligt tycker jag det är av vänstern som sågar detta. Jag förstår inte varför man måste såga ett sånt här initiativ.
Har vänstern gjort det rent allmänt, tycker du?
Ja, det tycker jag.
Alltså kom ihåg nu när man säger det där, och här säger jag... verkligen kan go for both sides. Att ofta är det så här, vänster sågade det här, höger sågade det här, så kanske det är 3 twittrare. Mm. Som sen återtwittras av 2000 personer sitter och smyghåller med lite för...
Ja, men det kan,
men då kan
det
man kan säga så här, kan inte de orka hålla tyst en gång då, håller jag med dig om. Mm. Istället för att kritisera. Men jag tror inte det är många.
Jag känner ju en av dem, Loan Sundman, som blev väldigt utpekad. Men det är egentligen väldigt snäll människa i grunden. Hon gör lite för att retas och tetas, och sen tar folk det på jättestort allvar. Men skulle man träffa henne, så hon är helt harmlös människan. Så det är väldigt mycket det här, det är bara för att man vill hitta något att kasta skit på vänstern och så här. Jag är många gånger väldigt skyldig själv till just det där beteendet, så jag säger inte att liksom men mekanismen är ju inte att hela vänstern säger, tvärtom. Det har ju varit, jag blir nästan förvånad över stödet från etablerade eller även från vänster- och liberalt håll när det kommer till Hanif. För annars brukar man ju vara väldigt arg på den mannen.
De här 2 pojkarna, 16 år, som utsattes för det här bortrövandet och misshandel, rån, våldtäkt, knivskurna i vaderna på natten. Det måste förstås vara fruktansvärt. Men pengar, 2 miljoner kronor, kan det på något vis läka dem snabbare än utan de pengarna?
Ja, man ska väl inte se för lätt på det faktum att det är så många människor som har bidragit och ställt upp. Och att det också verkar som att Bali är lite av en role model för de här killarna. Som tydligen har köpt hans kampanj-t-shirt och så. Alltså en politisk idol kan man säga. Så kanske är det egentligen mer det, den fantastiska yttring av stöd och så av en så känd politiker också som ger dem en känsla av trygghet och starkt självförtroende. Men det är klart att pengar spelar roll om man är tonåring. Staffan, tänk dig att alltså, det är ju ändå en otrolig grej att få.
Jag tror också att det har väldigt stor psykologisk effekt att som brottsoffer, och du har varit med om, alltså du kan få liksom posttraumatiskt stresssyndrom och grejer, du vet, och rädd att gå ut och man blir misstänklig mot hela omvärlden. Vem är nästa person som kan hoppa på mig? Att då veta att det finns så många människor med sånt jätteengagemang, det kan också skapa psykologisk effekt, så trygghet, liksom inte bara pengarna i sig utan att så många har liksom backat upp en.
Men hörni, Hanif Bali själv då, som ju har varit i blåsväder ett antal gånger och nästan alltid då för vad han har skrivit på Twitter eller Facebook. Till exempel förra hösten så fick han be Carl Bildt om ursäkt för att han hade skrivit nedlåtande om hans insatser, framförallt utrikespolitiken, och han fick lämna sina uppdrag i 2 utskott och dessutom som en följd av det där. Men han är kvar i riksdagen. Har Hanif Bali byggt sin position så att han är mycket, mycket starkare nu, trots att han tidigare verkade nästan hänga på repet? Vad säger Henrik?
Jag tror den är väldigt stark. Jag tror hans position är väldigt, väldigt stark. Sen är han väl möjligen lite väl spontan och lite väl snabb ibland. Men hans position tror jag är ohotad.
Nej, men alltså det spännande är väl nu när han har börjat godhetsknarka, som han själv kallar det för, så kanske han inte kommer kunna sluta. Han kanske kommer bli hooked, han kanske kommer vilja göra mer goda grejer. Själv för att skriva elaka saker om folk kanske han plötsligt börjar ge komplimanger. Där kommer han engagera sig mer. Så att han startar insamling för covid-drabbade pensionärer i Solna. Alltså vem vet var det här kan sluta. Godhetsknarken, det är svårt att lägga av med när man väl börjar.
Veckopanelen är en podd från Kvartal och vi är, som ni vet, finansierade av vår publik. Vi är alltid tacksamma för bidrag och så här inför jul vill vi tipsa om att man kan ge bort en donation till Kvartal i julklapp. Om man ger 500 kronor eller mer så ingår också ett exemplar av Kvartals tryckta magasin med många av det här årets mest läsvärda texter. Formulär för bidrag och beställning finns på kvartal.se. Klicka på Ge bort Kvartal i julklapp. Ja, det är Nobelvecka och det är ju normalt någonting som syns och hörs och märks överallt. Och de där pampiga Nobelprisfanfarerna brukar eka i radio, tv, mobil och koja. Nu blev det ju prisutdelningar och specialprogram i alla fall, men inga Nobelbankett, inga högdjur på Grand Hotel och inga klädstatement i Blåhallen nedför trappan där. Har ni haft ögonen på det här Nobelfirandet som ändå har varit?
Absolut inte. Fråga någon annan i panelen.
Jag var själv inte på Kungsholmen igår, men jag såg en vacker bild på stadshuset. Så någonting verkar man ha gjort.
Stockholms stadshus är ju otroligt vackert i alla möjliga olika ljussättningar.
Det är alltid vackert, men det lystes upp lite extra vackert igår.
Och det fyller 100 år om drygt 2 år förresten. Chang, vad säger du om Nobelveckan?
Jag blir ju aldrig bjuden till Nobelfesten, så jag förstår inte varför jag ska ägna någon tanke. Men blir det någon Nobelfest? Det är ju corona nu och grejer.
Allt är digitalt.
Jaha, då ska jag göra digital Nobelfest.
Ja.
Det här var ju igår, alltså i torsdags.
Jag tror du fick ditt svar där, Staffan.
Precis, man vet inte ens när det var.
Nu vet vi ju inte hur länge den här pandemin verkligen har sitt hårda grepp kvar här. Men vad, nästa år då, om ett år, tror ni att det går att klämma in 800 personer på middag och fest i stadshuset då?
Yes!
Du tror det?
Har vaccinet funkat så ja.
Ja, man säger så här, bokmässan kommer ju vara Till hälften digital, till hälften fysisk. Den är i slutet av september varje år med tusentals besökare. Så man kanske kan tänka sig någon sån kombination också för Nobelfesten då, att man har ett begränsat antal deltagare, att man kanske inte får ta med sig hela familjen. Men jag tyckte ett häftigt citat från, jag tror att det var en kvinnlig kemipristagare som frågade vad hon önskade sig. Och då sa hon ett till Nobelpris såklart i kemi. En gång till, nästa år.
Vi närmar oss avrundningen av veckopanelen vecka 50. Henrik Mittelman, jag är lite nyfiken på det som du riktade uppmärksamhet på i en krönika i Dagens Industri, att Nasdaq-börsen vill dra igång med kvotering, inte bara av kön utan annat också. Och du verkar vara oroad över det här. Vad handlar det om?
Jag är livrädd för den här utvecklingen där ingen riktigt vågar säga nej till galenskap. Nasdaq i USA, som ju även då styr den svenska börsen, som ju också heter Nasdaq, har lämnat in ett förslag där alla börsbolag ska ha en kvoterad styrelse, man ska ha representanter från båda, för båda könen. Det kanske är lite mindre kontroversiellt. Men man ska också ha representanter från HBTQ-världen. Och om man inte lyckas med detta, att få någon registrerad styrelseledamot som antingen är H, B, T eller Q, så kan man kompensera detta med att ha racial minorities, som det heter. Det vill säga någon som har en annan hudfärg. Eller man kan också kompensera det möjligen med religiös läggning. Och det reser ju en massa med olika problem.
Alltså religiös läggning, finns det sånt också?
Eller förlåt, vad heter det? Religiösa preferenser då?
Ja, okej. Jag var lite fascinerad av termen.
Det kanske mindre är av en läggning. Men i varje fall.
Men är det börsen alltså som vill dra fram mer kvotering?
Ja, och då kan man ju tycka, ja men det här är väl total galenskap. Man kan börja fundera på liksom, ja, men vem ska föra register över HBTQ eller vilken religion man tillhör eller utövar eller hudfärg. Alltså man blir förskräckt såklart.
Är det galenskap det här, Lisa och Chang?
Ja, alltså jag kan tänka just när det gäller näringslivet så har man ju haft ganska god tid på sig. Det har ju alltid varit problem som Dagens Industri till exempel ofta uppmärksammar, att det finns en otroligt stor mängd kompetenta medelålders kvinnor som borde platsa i styrelser. Man klarar inte av att få in dem eller hålla kvar dem. Så att det är väl lite så att näringslivet får what's coming to them. För att man kan ju inte hävda att det är enbart 99% vita heterosexuella män som är bäst. Det går ju inte riktigt.
Men i det här fallet, så, vi kan diskutera könskvotering, jag är helt emot det, men strunt i det. Det är inte det som är problemet här, utan det är ju att man går ännu längre. Utan nu ska vi även föra bok över religion och sexuella preferenser. Alltså då tror jag man är farligt ute. Det slutade vi med under andra världskriget.
Fast det är ju liksom två olika syften,
nej,
kan man säga då. Alltså det ena var ju att utrota folk och det andra är ju att få bättre balans i en styrelse. Jag känner mig inte så rädd för det. Jag tycker inte det låter så farligt.
Tycker du att Skatteverket då kanske föra en liksom listor och markera vem som är HBTQ och vem som är svart och vem som är muslim? Och...
Du menar amerikanska Skatteverket?
Ja, det kommer ju till Sverige också såklart.
Nej, det kommer de aldrig kunna göra.
Nej, men det är ju det du håller på att försvara nu.
Nej, jag tror inte att det är sant. Alltså, det här handlar ju om privata börsnoterade företag.
Just därför ska man ju absolut inte ägna sig åt det. Det är det jag vänder mig emot.
Ja, jag tycker det får de företagen bestämma själva. Det kan ju vara bra med olika insikter och erfarenheter, så jag blir inte så upprörd av det. Vad säger Chang då?
Du rynkar ögonbrynen, men vad tänker du?
Oj. I grunden håller jag ju väl med Henrik att det är rent huvudlöst att kvotera människor på någon annan grund än om de är duktiga affärsmän. Så får de vara vilken läggning eller vad fasen de vill. Mm. Jag klarar ju mig, för Ilan Sadé är ju delägare och han är ju gay och gift med en man. Så jag har ju redan safeat mig lite för vad som kommer runt hörnet. Men det jag vill komma till också är, Nasdaq är ju privat börs, vill de göra det, ja men kör, låt dem. Det skapar ju bara affärsmöjligheter för någon annan att starta en börs som inte håller på sådär, så kommer ju bolagen bara flytta till den börsen istället. Och det är lite, jag skulle säga så här, näringsliv och kapitalintressen, de har ju varit väldigt dåliga på att säga stopp till identitetspolitik. Utan tvärtom, man har finansierat det här många gånger och försökt rida på det. Och där måste jag ge Karl Marx rätt. Var det inte han som sa att kapitalisterna kommer sälja repet som de själva hänger sig i? Och det är lite det man nästan gör här, för att gå nu Nasdaq så här långt, de sabbar ju hela sina affärsidéer. Alltså det kommer inte, Nasdaq ska, en börs ska ju vara råkapitalistisk, det är det som är intresset och är i fokus. Vad ger avkastning, vilka bolag, allting, och få de bästa människorna i varje styrelse. Och eftersom de här incitamenten är så grundläggande, så kommer varje styrelse optimera sin sammansättning av människor. Är det så att kvinnor skapat mervärde, då kommer de hamna där av ren girighet. Faktägarna vill få ut så mycket som möjligt av sin investering.
Slutord, Lisa?
Ja, jag säger alltså att det är ofta inte så det ser ut. De har ju inte hamnat där. Alltså jag är inte för eller emot kvotering som princip. Jag tycker det handlar om vad, alltså situation för situation. Är det partipolitik är en sak, är det privata företag är en sak. Men det är väl inte omöjligt att de känner att de har fått mer yngre, diversifierade köpare av aktier, att de mer vill representera deras värden. Jag tycker att det är ganska harmlöst. Allting beror på vad motivationen kommer ifrån. Om de känner någon yttre politisk press, så är det ju naturligtvis inte bra. Är det statligt driven registrering av sexuell läggning eller så vidare, så är det såklart helt uppåt väggarna. Men det här verkar vara ett privat val som aktiebolag gör, så att jag har väldigt svårt att känna någon större skräck inför det faktiskt.
Jag är livrädd för att det ansiktslösa kapital, att våra pensionsbolag kommer att lägga sig platt inför de här förslagen, och att det faktiskt införs i slutändan. För vi rullar den här bollen alldeles för långt. Då blir det lite, jag menar, vi har ju svenska universitet som har kvoterade litteraturlistor där man ju sorterat författarna av kurslitteraturen efter kön. Nu ska vi väl snart börja göra det efter sexuell läggning också. Oroväckande.
En grej jag skulle kunna flika in är, om man tror så stenhårt på att ett bolag med styrelse som är väldigt diversifierad med olika bakgrunder och kön och allt sexuell läggning, ja men starta ett företag då, fyll upp din egen drömstyrelse och visa att det här blir mycket mer, går med mycket mer vinst än de tråkiga medelålders vita cis-männen. Det är bara att ta utmaningen. Ingenting hindrar att få någon att göra det här, men ingen gör det. Istället vill man kvotera in folk i bolag som redan har lyckats, så det finns pengar att höga styrelsearvoden och annat att få. Så att det är lite upp till bevis.
Nu säger jag att det är dags för veckans person eller veckans ord. Vem vill börja?
Jag kan gärna börja. Jag försökte få med båda två, men det sa du nej till.
Ja, absolut. Censuren är stenhård ibland.
Ja, fruktansvärt med sån censur i den här kvartalspodden. Men då måste jag ju faktiskt ta med Barack Obamas nya memoarer, Ett förlovat land. Mm. Hans ord här, jag vet inte, jag har inte fått någon maxgräns, men det här är väl inte mer än 10-20 ord. Så här säger han nämligen om Erdogan, president i Turkiet. Personligen tyckte jag att premiärministern, som han då var, var trevlig och i allmänhet tillmötesgående. Men så fort jag såg honom tala offentligt, lätt framåtböjd, med en ettrig röst som steg en oktav till svar på diverse missförhållanden eller upplevda skymfer, så fick jag ett starkt intryck att han skulle uppfylla demokratins och rättssamhällets principer enbart så länge som det hjälpte honom att behålla makten. Så jag tyckte det var en spännande insikt om Erdogan.
Ja, från Obama. Och tack för den, Lisa. Ja, Henrik Mittelman.
Jag tänker kosläpp. Kosläpp 2021.
Inte covid-släpp, utan kosläpp.
Nej, inte coviden. Coviden lämnar vi bakom oss. Vi vänder blad. Kosläpp 2021. Vi rusar ut, vi skuttar, vi vill göra allt det där som vi inte kunde göra under 2020. Men med vaccinet i armen och fulla av antikroppar så skuttar vi ut.
Ja, jag ser det framför mig verkligen.
Härligt, optimistiskt.
Ja, tack Henrik. Jean-Frick.
Ja, det var en person man skulle lyfta fram, och jag satt och precis och kollade gärna fläck vad det var nu han hette, men den här kulturchefen som skulle in på Bulletin. Vad heter han? Ekelund.
Fredrik Ekelund, Marisol M.
Där blev ju en debatt på Twitter där folk anklagade nu, vad håller Bulletin på med? Ska de bli radikalvänster och PK och börja attackera det här från vissa håll? Men den här mannen verkar jättespännande. Det verkar finnas en jättestory bak som jag inte alls hade koll på. Så om man ska utse någon person så är det väl den personen jag skulle säga bubblare som verkar superspännande.
Du tror inte att han eller hon eller hen har kvoterats in på Bulletin då bara för att dämpa kritiker?
Nej, och läser man Thomas Gyr så ser man att den här personen har tydligen varit lite mentor åt vissa högerspöken i debatten och varit sedan länge. Det finns en lång historia bakom som talar väldigt starkt emot kvotering, att det har inte alls med det att göra. Och Gyr hade ganska lång status på Facebook om just detta som jag läste. Det var också min första tanke, jaha, är det här någon lite trollning från Tino nu för att, du vet, haha, titta vad vi drar fram här då. Men nej, det här verkar vara en person med väldigt djup och inom kultursfären, litteratur och grejer. Då blir det ännu roligare.
Så du menar att det är en transperson som kommer att bidra till en annars heterogen miljö med nya perspektiv och insikter?
Nu försöker du göra roliga poänger här, ser jag. Men jag har aldrig sagt att transpersoner inte kan bidra. Det är ingen som påstår. Men en transperson blir intressant när personen bidrar. Inte för att personen är just trans.
Nej, men då håller vi nog alla helt med.
Ja.
Då är vi på samma blad.
Det här var intressant och roligt att lyssna på er. Jean Frick som är chefredaktör för Nyheter idag, Henrik Mittelman som är ekonomijournalist och krönikör, Lisa Bjurvald också journalist och författare. Stort tack för medverkan idag.
Tack!
Tackar.
Tack!
Innan vi blåser ut stearinljuset för den här podden, några ord om annat som ni kan vara kanske intresserade av om ni har tid de närmaste dagarna. Fredagsintervjun den här veckan är starten på en ny intervjuserie med temat psykisk ohälsa, särskilt bland barn och ungdomar. Generation ångest benämner vi serien. Och den första intervjun är med Örjan Gruden som är en förälder som har fått uppleva att hans barn begår självmord. Varför tar en ung människa som verkar ha allt livet av sig? Och hur ska vi vuxna förstå mer om psykisk ohälsa, om våra närmaste och oss själva? Fredagsintervjun special med Örjan Gruden. Och bland texterna på sajten har vi ett bidrag från Peter Gerlach, LO-ekonom som har gått igenom den ekonomiska politik som Donald Trump har bedrivit i 4 år. Har vi något att lära av den, frågar sig Peter Gerlach. Nori Kino har skrivit en artikel som beskriver Corona-Sverige både personligt och brett. Skyll inte dödstalen på invandrarna, är rubriken. Och nationalekonomen Fredrik Sjöholm har skrivit texten Krisen i universitetsvärlden. Skolans kris har nu spritt sig till högskolans värld, enligt Sjöholm. Ja, det där är något av det som ni finner på hemsidan, plus förstås informationen om hur man kan stödja kvartalsverksamhet, bland annat genom att ge en donation i julklapp. Nästa vecka är för kvartalsdel precis som vanligt, men det blir ett jul- och nyårsuppehåll efter den. Men en veckopanel till, året 2020. Den kommer som vanligt på lördag morgon, precis som den här. Tack för att ni hänger med oss. Tack för att ni lyssnar. Och tack för att ni tänker själva.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.